Det är fredagen den 12 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja visst, ni bör ju kunna det här vid det här laget. Fredag, Ledarredaktionen, Svenska Dagbladet. Och så Andreas Eriksson. Folkpartisten som pratar så fort och slarvigt och tror att han är rolig. Som alltid gör sådana här pretentiösa försök och försöka fånga någon slags dags- eller årtidsbunden stämning. Men alltid fastnar i stelnande klischéer och slitna ordvändningar. Nej, fy fan för sånt, tänker DN-folket och sätter på P3. Nej, fy fan för sånt, tänker man motsatta och sätter på Henrik Jönsson. Men gud, så trevligt tänker ni och lyssnar vidare. Välkomna. Vi befinner oss i sista kurvan när det gäller julförberedelserna. Placerar oss inför upploppet. Anders har blaskat, glöggen är avsmakad, Nobelbiddagen aväten. Gud vad den där piggvaran lät god förresten. Julkalendern har kommit halvvägs och HR-utredningarna efter årets julfester börjar bli klara. Vi ökar på stegen, aktar oss för att likt Baumgartel stumna inför sista hindret, läser skinktesterna i plusbilagan, nynnar till den där norska jullåten när vi krånglar oss fram på ICA Maxi-parkeringen, frågar oss när vi letar klappar till Surans unge om Greta Gris fortfarande är lika het för Generation Bita, undrar om svärfar verkligen måste ha Jansson i år igen, han är ju den enda som äter, och pysslar om i hemfridsschemat för att optimera städningen inför helgerna. Eller så bokar man biljetter hem till Kebabköping, laddar inför ännu några nätter i pojk- och flickrummet som föräldrarna har gjort om till hemmagym, laddar inför juldagsfesten, hoppas att gymnasiekärleken fortfarande är singel och funderar på hur man ska bortförklara den uteblivna examen och drömjobbet även detta år. Eller så struntar man alltihopa, drar hem lite dillchips som bowl från Hemköp och låter Netflix-skenet sköta resten för att trösta knyttet hela helgen lång. Vad vet jag? Det jag vet är att det är december, det är midvinter och himlen ligger blygrå över detta Stockholm. De få minuter nyanserna är möjliga att bedöma i det här dunklet. Och detta vårt oroliga, hetska, tadelsjuka och griniga 2025 är på väg att ta slut. Och mänskligheten är mer vilsen än för mycket länge. Men det har vi varit förr och det där brukar ordna upp sig även om det ibland kräver lite väl stora offer på vägen. Men likt Ilions stad en gång föll och gav upphov till en än stoltare ska också vår tids kaos utmynna i en bättre värld. Långt ovan de där blyfärgade skyarna skiner ju solen fortfarande klart. Någonstans väntar en ny gryningstid på randas. Men vänta på den ska vi göra som vanligt. Gå igenom veckans mediala och politiska så kallade snackisar så att ni slipper det. Och de som ska hjälpa mig idag, det är som vanligt tre kollegor på redaktionen som idag lyssnar till namnen. Peter Wemblad, Paulina Neuding och Tove Livendal. Varmt välkomna.
Tack.
Tack så mycket.
Tack.
Peter, hur är det med dig?
Såg ni den där solstatistiken? Hur mycket sol det hade varit i december?
Det var
Nej,
lite.
Visby vann inte, eller?
Ja, jag bara konstaterade att det var typ i Stockholm var det 40 minuter sol under december.
Ja, och då missade jag, för då spelade jag väl in podden och så.
Ja, exakt. Ja, men här är blå himmel faktiskt idag.
Så. Jag kan tänka mig. Du, blå himmel, har du fått se några Lucia-tåg idag då? Det är dåligt med det, kanske.
Men nej, det är inte, det är Lucia imorgon.
Ja, men det är ju vardag, sista vardagen innan.
Däremot så tågar den årliga regementet här på Gotland. Mm. De har en marsch i december varje år. De har haft någonting i domkyrkan i Visby och sen har de ett fackeltåg där de går genom Visby. Det blir väldigt konkret hur försvarsmakten växer eftersom det tåget blir längre och längre för varje år.
Fantastiskt.
Men imorgon så är det ju Lucia morgon från Visby.
Är det det? Vad
ja.
Roligt. Peter, kommer du medverka? Du har ju lite auran över killen som liksom var på gymnasiet ironisk stjärngosse. Intressant liksom så här.
Nej, men jag kan tyvärr göra er besvikna att det är ju redan inspelat.
Det är det, okej. Okay, ja. Paulina?
Det var jättekonstigt här i Visby, för helt plötsligt längs några gator så började det vara liksom fullt julpynt alldeles för tidigt. Aha. Men det var ju för att det skulle spelas in.
De fejkar helt enkelt, vilka jäklar.
Ja.
Paulina, jag ska inte ta upp dina gamla Lucia-trauman, men tärerna är också jätteviktiga. Man kan nästan säga att ni är viktigare, för om inte ni står där mörka och bleka, hur ska Lucia kunna
skina?
Ja,
precis. Ja. Det är väldigt klokt ordnat på det sättet.
Det är väldigt klokt ordnat. Har du hunnit se någon Lucia-tåg ändå?
Nej, men jag ser ju förstås fram emot SVT:s den här Lucia. Det brukar vara jätteväl producerat och bra.
Ja, faktiskt. Är det så? Tove, du är tillbaka i podden. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ju en fixare och en pysslare och en stökare som få andra. Är det här din tid när du får liksom pyssla och stöka som mest inför jul?
Ja, men den är väldigt mysig och pysslig, det är den.
Alltså jag ska avslöja en sak för lyssnarna. Alltså du hade ju själv vikt pappersstjärnor som julgranspynt till våra medarbetare och gästskribenter som du delade ut. Det är ju helt fantastiskt.
Det är en upprättelse för tapetblomman. Det var gamla tapeter som används för att göra juldekorationer.
För jag tänkte, vad är det här för arbetsdelning? Sånt där ska ju barn i låglöneländer som inte får gå i skola göra. Inte högproduktiva redaktörer i kunskapsekonomier. Alltså, komparativa fördelar? Nej, det är inte bekant. Du ska vika papper.
Ja, men när det händer sig att man får en helg med sina hantverkande väninnor ute i Roslagen, då är det rätt mysigt att sitta och vika små tapetstjärnor.
Det låter rätt mysigt. Paulina, det här med Lucia och det här röda bandet. Lucia och stora oskulden så här. Och det röda bandet runt livet ska symbolisera hennes martyrdöd.
Mm.
Skulle inte tro det var riktigt.
Nej, jag fattar vad du menar.
Jag köper inte
det. Har du tänkt på att Lucia kommer från Italien?
Är hon inte någon svensk?
Nej, det här är inte alls en svensk tradition överhuvudtaget. Och saffran kommer från Iran, så att du inte går och liksom tror en massa saker.
Köttbullar är svenskt och jultomten är svenskt.
Nej, helt fel.
Vår kungafamilj kommer från Sverige.
Nej!
Oj, vad du kan.
Vi har missförstått allting. Det här har ju alltså ingenting med Sverige att göra överhuvudtaget.
Peter, ska vi sluta tramsa?
Mm,
ska vi dra igång? Ska vi dra igång?
Ja.
Då gör vi så. Och då ska vi börja med veckans inrikespolitiska begivenhet. Tidöpartiernas ledare har ju haft en offentlig träff som politiker brukar ha ibland. Och då var det Jimmy Åkesson, Ebba Busch och Simona Mohansson som var hembjudna till Ulf Kristersson i Strängnäs i tisdags. Utsända reportrar rapporterade om duggregn, 5 plus grader. Och Strängnäs är väl normalt sett inte någon fröjd för öga, så frågan hur det var i december då. Och anledningen till att man skulle träffas var... Ja, Tove, vad var egentligen anledningen? Vet vi det?
Ja, men det här blev ju ett perfekt tillfälle att markera gentemot den andra sidan att de här ändå kan ses, dra på sig jultröjan, byta lite julklappar och äta mjuk pepparkaka. Det finns en vilja att fortsätta vara med varann och prata och utveckla politik, och det var väl liksom det som var själva budskapet.
Och att man inte kommer överens om något annat än vad som kallas då en färdväg framåt, det gör inte så mycket, för att det är ändå mer än vad den andra sidan kommer överens om.
Absolut, och sen är det ju ändå så att den fortsatta stora frågan i svensk inrikespolitik handlar om hur man ska förhålla sig till SD. Och så länge det är på det sättet så behöver man inte leverera så mycket mer konkret politik.
Mm, okej. Okay. Så du sa, man åt mjukpepparkaka, så småningom blev det viltlasagne och även quiz har ryktats om. Viltlasagne var inte hemlagad utan var då köpt ifrån, nu ska vi se, Elsas Bistro som är tydligen stod för den. Peter, hur uppfattade du det här? Ja, showen är det väl delvis, men också allvar förstås, att man träffas hemma så här.
Tyckte det sammanfattades väldigt bra. Den första rubriken jag såg på eftermiddagen var en citatrubrik som var typ, vi vet inte hur, men vi ska fortsätta samarbeta.
Ja. Hade vi velat ha klarare besked eller räckte det så här?
Nej, alltså jag tror att det fanns inte förutsättningar för att få klarare beskeden än så här givet hur det ser ut. Utan precis som Tove säger, alltså syftet med det här var framförallt att visa, ja inte då enad front, men åtminstone att man kan vara i samma bildruta och att man har... Liksom, hur samarbetsformerna än kommer att se ut, att man ändå har någon slags gemensam färdriktning.
Och med tanke på Jimmy Åkessons jultröja så är det ju tämligen imponerande att någon vill vara i samma bildruta som honom. Vi ska återkomma till den. Vi ska bara ta,
den satte sig så djupt att i natt drömde jag faktiskt att jag hade en som själv. Väldigt märklig.
Jag kan tänka mig det uppvaknande skriket där sen, hur tacksam det var att det var en dröm. Det politiska besked var tre centrala uppgifter framöver, sa Ulf Kristersson efteråt. Integrationsproblem, bekämpande av organiserad brottslighet och reformer för ökad tillväxt. Tove, ja, det kanske inte så mycket nyheter.
Nej, men sen det är väl för att det här, det kanske illustrerar att det här är framförallt en så här kommunikativ aktivitet. De presenterade ju också ett papper som också tror jag publicerats på Aftonbladets debattsida med 7 områden som de ska prioritera. Och det är alla vettiga områden. Men jag tycker att man ska läsa Mattias Svensson, vår frånvarande kollega som har gjort en, tycker jag, både rolig och innehållsligt intressant text där han jämför Tidösamarbetet med hur man förhåller sig till Aladdin-asken. Och det finns en, liksom en del praliner, en del lovar mer än vad de håller innehållsmässigt och en del får man bara stå ut med för att få det andra på köpet. Och jag tycker han sammanfattar ganska bra det man kan känna inför samarbetet, att det har verkligen sina starka trillingnötter och det har sina mindre smakliga bitar också.
Gud, vilken metaforfest kan bli där. Nu måste jag dock vara ställföreträdande lyssnare så att inte folk tänker på det här hela programmet. Du sa Aladdin-asken.
Aladdin-asken.
Ja,
ledsen för det.
Paulina, hur uppfattade du Strängnäs-lunchen?
Aladdin. Nej, men jag tyckte det var så roligt med Jimmy Åkessons tröja. För att det, så här,
det tog över lite.
Ja, men så här, det går ju inte att se den där bilden. Och man ser ju bara Jimmy Åkesson.
Ja. Och det, jag såg ju för sig Chakalen och Pinochet också.
Nej, men det är ett sätt att säga så här, jag är här och jag är inte som de här andra.
Och jag skiter i vad ni tycker.
Och jag stjäl showen. Ja, ja. Nej, men det var väldigt smart.
Det var ju första, på Peter sa att det första han såg, jag såg Viktor Bart Krons tweet, en bild på Jimmy, och vem är den här som är med honom?
Linus Bylund.
Det är Linus Bylund, de kommer ju identiska tröjor, och Viktors kommentar är, jävla märklig verksamhet detta.
Jag ska säga så här, viltlasagnen då som man kom, jag tittade faktiskt vad Elsas Bistro hade som dagens rätt just tisdags. Och då var det antingen isterband eller stekt sejfilé som man då tackade nej till. Sejen skulle inte gå för att Jimmy Åkesson äter ju ingenting som har levt i vattnet.
Just det, det fanns
ni vet att Karin Fan säger det helt öppet. Liksom.
Jag vet. Ja.
Men isterband, ja, kanske inte allas melodi, så det blev då, och det kanske är lättare att ta med sig en lasagne då kanske. Jaha, hur var stämningen mellan partiledarna då? Någon som uppmärksammade någonting där, Tove? Verkade det god stämning?
Ja, men det såg väl ut att vara trivsel tycker jag. Men apropå det Paulina säger om att Åkessons tröja stal showen, så kan jag tänka mig att det är inte någonting som uppskattas av Ebba Busch, som gärna är så att säga, den som så här, hamnar i strålkastarljuset. Så att det kanske, den kanske skapade lite...
Hon har också ett sånt här milt behov av att stjäla showen.
Ja, hon ja. Hon såg ju till att göra det på Nobelfesten istället.
Just det, ja.
Mm. Lade ni märke till Kristerssons kök? Det var väldigt grönt. Mm. Så, typ så här Ernstgrönt, som liksom typ finansskojare som konverterat till katolicismen och har överrenoverade herrgårdar i början på 10-talet hade, om ni minns detta.
Nej, jag tyckte det såg trevligt. Det var så trevligt.
Hälften personaloptioner i Klarna, hälften Gröna Vågen. Och sen fru med väldigt mycket tid, kändes det som. Mm.
Men jag trodde att Kristersson hade, eller de har ju sålt sitt hus.
Ja, var de
när de flyttade till Sagerska. Men de måste ju ha då köpt ett nytt.
Men
då
stod det inte att det var hans nya hus? Var det inte så?
Ja, men då förstår jag. Varför sålde de det gamla?
Det vet man ju inte. Det får man ju fråga.
Ja. Nej, men just det. Det var något med säkerheten. Så var det. Okay. Tror jag. Att han kunde inte vara där.
En fråga till lite mer seriöst. Tidöledarna, de träffas ju väldigt ofta. Vi fick ju höra att det här var den 53:e träffen på fyrmanhand, sa någon. Då ses man ju genomsnitt var tredje vecka. Tidigare har ju en del förhandlingar skötts under sådana här träffar. Saliga Schenström, hon var ju i podden för några år sedan och berättade att när Alliansen träffades i Bankryd hemma hos Göran Hägglund, då pratar man verkligen politik och kom överens om vissa saker. Det verkar inte ha skett nu då, eller?
Nej, det är väl de här... De har väl fast liksom, på något sätt sagt att det är de här sju områdena och det vi kommer att göra. Och det är väl bara att på något sätt bekräfta var är vi någonstans och vad är det vi kan samarbeta kring och vilken typ av friutrymme behöver vi ha för att kunna driva egna individuella valrörelser. Mm. Så att jag tror att det handlar om mer om att bara utifrån också det som har varit under hösten, att det har varit en del liksom, ja, men stick och gliringar åt olika håll, så fanns det nog bara ett behov av att märka både för sig själv och omvärlden att man fortfarande är ett team.
Peter, tror du vi fått se ett svar från Magdalena Andersson då hon bjuder hem sitt regeringsunderlag hem till Skuru?
Nej. Det hade ju varit pinsamt om hon hade gjort det, eftersom då hade hon ju fått nej. De okay. andra hade ju inte kommit. Men på tal om det här med förhandlingar, det finns ju inte heller några förutsättningar för tidigledarna och förhandlingar. Alltså tidigpartierna befinner sig ju i olika faser när det gäller politikutvecklingen. Vi pratade om det här om veckan. Alltså Sverigedemokraterna har ju inte presenterat någon. De håller ju på att lägga fram en valplattform i framåt våren, så att det är lite svårt att gå in i en förhandling utan att veta vad man vill uppnå.
Ja, och just nu så har man ju fullt upp med att genomföra en politik fortfarande som man är överens om, så att säga, som inte är några konstigheter. Den här tröjan, jag kan inte riktigt lämna den. Den var ju gul och ganska mörkblå. Jag fick associationer till, många konservativa vill ju byta blått på den svenska flaggan och få dem göra det mörkblåare som det var på Oscar II's tid. När vi hade liksom tyfus och barkbröd och ordning och reda i landet. Kan det vara en anspelning på det, tror ni?
Ja, alltså jag skulle säga att jag vet att det är det.
Det är det, okej. Alltså.
Ja, nej, men alltså för på landsdagarna så presenterade ju Sverigedemokraterna en uppdaterad grafisk profil som ju bland annat innebär att man har gjort den här, ja, vad är det nu för blomma de har?
Blåsippa.
Blåsippa, alltså blåsippan har fått en mörkare färg. Och det sades öppet att det handlar om att liksom det, kopplingen är till den här flaggfärgen, man vill säga.
För förr i tiden när de hade andra symboler, då hade de väl mörkare blå, alltså det här gamla Sverigedemokraterna,
alltså facklan,
som de kanske inte, ja, som de inte vill tänka på riktigt.
Ja, det är mer än vad jag vet, faktiskt. Men okej.
Jag får med det, och så skulle den här glada ofarliga liksom blåsippan.
Ja. Så är det möjligt. Tove, jag misstänker att du stickar också. Jimmy Åkesson, är det vinterns stora stickspecial i årens lund? Vi ser.
Jag stickar faktiskt inte.
Nej.
En av de få saker jag är inte tillräckligt bra på det och har för dåligt tålamod att göra så repetitiva saker.
Mm, okej. Okay. Jobbar du på ledarsidan?
Annars tror jag att vi hade suttit här allihopa i mysiga mössor och vantar. Ja,
det vet jag också.
Ja. Men jag måste säga, rent estetiskt så finns det ju, tycker jag, många argument för det här. Den gula i kombination med en lite mörkare blåa. Det är snyggare. Jag tror det är bara Ingemar Stenmark som kunde bära upp den här ljusblåa, gula kombinationen med någon form av värdighet.
Det får avsluta diskussionen om inrikespolitik den här veckan. Fantastiskt. Hälften stickning och hälften något viltlasagne. Vi ska gå vidare. Vi har varit Nobelvecka, hörni. Någon som har engagerat sig?
Ja.
Ja. Var du på plats rent av?
Nej, jag satt och såg hela banketten vid min vävstol faktiskt. Ja.
Visst är det trevligt. Och jag kom på en sak så här. Alltså, jag skrev det här på Twitter tidigare idag också. Att här har SVT en fantastisk produktionsapparat för att skildra fester som vilar 364 dagar om året. Den får bara användas en dag. Skulle inte den kunna användas till andra fester också? Typ så här att men nu är det kräftskiva hemma i radhusområdet. Här ser vi Rickard och Jenny anlända, Rickard i pikétröja. Vi minns att han blev lite full förra året och kladdade på Alice, men ja, hade inte varit jättekul. Här träffar vi kocken då. Du satsar då på anklever till snittarna. Hur går det ihop? Så här, ja.
Jag som har en väldigt minimalistisk syn på vad public service-uppdraget ska rymma vill inte att du utvecklar det här mer.
Okej, okay, vi håller tyst. Peter?
Ja, jag är 100% för.
Hörrni, vi ska fortsätta. Och då ska vi gå utrikes, och då förstår ni att det blir lite allvarligare och mörkare. De svårtolkade fredsförhandlingarna som USA drivit in Ukraina i fortsätter. En del information kommer ut, men den dementeras ju ofta. Det mesta är oroande, och jag vet inte hur mycket vi kan säga om det just nu, men att det pågår. Men till ämnet så hör ju också att den nya amerikanska nationella säkerhetsstrategin har blivit officiell i veckan. Och här är det inte oklart, för att dokumentet finns och det kan läsas och bedömas av var och en. 33 sidor långt är det. Det finns på Vita husets hemsida. Och då beskriver man helt enkelt en strategi för säkerhet som den nuvarande administrationen arbetar efter och kommer fortsätta arbeta efter. Och det finns mycket där då, men det som har fått mest uppmärksamhet gäller en del av det som handlar om Europa. Och jag ska läsa några utdrag bara kort. Under rubriken Promoting European Greatness skriver man så här: America's officials has become used to thinking about European problems in terms of insufficient military spending and economic stagnation. There is a truth to this, but Europe's real problems are even deeper. This economic decline is eclipsed by the real and more stark prospect of civilizational erasure. Alltså att, vad säger man, utradering av civilisationen. Och så fortsätter man då skriva sammanfattningsvis att Europas problem, det är dels EU, och så dels är det invandring, och så är det då att inskränkningar i yttrandefriheten, och att vi körde för få barn, och slutar med loss of national identities and self-confidence. Should this present trend continue, the continent will be unrecognizable in 20 years or less. Det är ett dramatiskt stycke förstås. Om vi stannar bara med det, Peter, du har ju skrivit om det här. Vad tänker du om det här?
Ja, alltså det är ju alltid lite svårt att värdera såna här dokument i sig själva. Så att jag roade mig med, håller jag på att säga, det kanske är fel ord. Men jag la den här nya strategin jämsides med den förra strategin, alltså inte Joe Biden-strategin utan den strategi som antogs under Trumps första presidentperiod. För det tas ju fram en sån här strategi, varje president ska göra det.
Ja, var fjärde år helt enkelt. Alltså.
Ja, exakt. Ja. Mm. Och då framgår det ju hur liksom remarkabel den här förändringen är. Alltså då var det fortfarande liksom, då handlade det mycket om det liksom starka banden mellan Europa och USA, den liksom, att man var allierade liksom idémässigt, strategiskt, att Ryssland var det stora hotet mot både europeisk och amerikansk säkerhet, att liksom artikel 5, att USA självklart stod bakom det, alltså allt det här klassiska som ingenting av det finns ju kvar. Utan,
och det här skiftet då, det, hur ska du säga att det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till, men skiftet är ju där, det finns ju där nu så att säga.
Ja, men jag tänker lite, Paulina brukar ju säga om liksom gängkriminalitet eller och sånt, att man ska inte bli liksom förvånad när man ser uttryck för samma fenomen på ett nytt ställe. Alltså i den meningen är ju de här skrivningarna inte förvånade. Vi har vid det här laget lärt oss vad den här administrationen, eller i alla fall personkretsen kring Trump, tänker och tycker. Så att det återstår ju att se vad som blir av det här när det liksom ska, när strategin ska omsättas i handling. Men det finns ju en helt öppet förakt och illvilja mot Europa, kombinerat med en del liksom, som du sa, ja, beska sanningar om Europa väl, som finns anledning att ta till sig. Samtidigt är det så här, det är inte som att det är några nyheter som presenteras. Det är ju där vår debatt redan befinner sig, och det är där det redan pågår förändringar. Så jag ser det väl mer som att ja, en stillastående klocka visar också rätt ibland.
Paulina?
Det är jätteviktigt att vi tar till oss av de här beska sanningarna, även om vi tycker att de kommer i fel kontext, vilket de gör, och även om vi tycker att de kommer från fel håll. Trump kom med en väldigt besk sanning redan i sin första presidentperiod, och det var att Europa lägger för lite pengar på försvaret. Det fick viss effekt, och det måste få fortsatt effekt. Det han säger nu är också riktigt om Europas utmaningar. Inte att man säger, det är inte, alltså så som det har låtit tidigare, det är inte Ryssland utan det är de här sakerna. Det är båda saker. Jag läste liksom, bara för att nämna ett exempel, jag läste en artikel i Spectator i veckan om att i Frankrike så brukar man ha ett stort nyårsfirande på Champs-Élysées. Det kan man inte ha i år för att det är för farligt, det är för stort hot om stök. Jag läste en tysk feministisk tidskrift, en intervju med vice ordföranden för tyska polisfacket, som säger, hur är det möjligt att vi har no-go areas i Tyskland? Samma fenomen, olika skepnad. Det här är liksom, om inte vi börjar se de här sakerna som ett alleuropeiskt problem och ett säkerhetspolitiskt problem i allra högsta grad. I Sverige har vi pratat om att vi har 60 000, 70 000 gängkriminella. Det är en ganska allvarlig situation att vara i det säkerhetspolitiska läge som vi är. 65 bostadsområden där staten liksom brottas med gängen om makten. Vi måste börja se det i ett säkerhetspolitiskt ljus också. Mm.
Och så du menar att det finns poänger i den här beskrivningen, och som vi själva inte har sett riktigt än, eller som vi behöver bli påminna om?
Nej, alltså vi måste försöka återigen så här. Det här är ett problem i hela västra Europa. Det är ett problem till följd av den migrationspolitik man har valt att föra. Man har inte samma typ av problem i Polen till exempel. Polen har sina egna problem, men just det här problemet har man inte på samma sätt. Och vi måste förstå att det här är en säkerhetspolitisk försvagar oss. Mm. Säkerhetspolitiskt.
Det du säger just nu, det är ju faktiskt någonting som speglas också den här, för att det beskrivs också att certain NATO members will become majority non-European, och så talas det också om healthy nations of Central, Eastern and Southern Europe. Det gör alla märke till att de väderstreck som saknas är ju Northern and Western. Att man delar upp Europa i en så att säga problematisk del och en frisk del. Peter, hur ska vi tolka det?
Ja, men det är liksom lite därför det är rätt svårt att ta problem med beskrivningen på allvar. Alltså även om den i delar är rättvisande. Alltså när de lösningar på problemet man som finns i den här strategin, de föregångsländer man indirekt pekar ut, när man säger att liksom, i princip säger ju strategin att vi kan förvänta oss att USA direkt eller indirekt kommer att blanda sig i liksom europeiska länders val. Så då det blir rätt svårt att ta på allvar.
En mening jag studsade till på, den har inte varit så omdiskuterad, men det är så att man skriver också: a large European majority wants peace, yet that desire is not translated into policy. Och det är ju den här idén liksom att det är självklart att alla europeer vill ha fred, men att då det på regeringssidan och elitsidan finns någon sort som inte vill ha fred utan tvärtom liksom vill driva in Europa i konflikt med Ryssland. Det låter ju...
Det är ju en direkt lögn.
Precis, och jag studsade verkligen till på den, för att den är ju också det som Moskva sänder ut, att ni vanliga europeer vill ju förstås inte ha någonting, men era politiker blåser det här lite.
Ja, exakt, och det är någonting som Moskva sänder ut. Men blanda nu inte ihop det med det andra.
Nej, men
det,
jag lyfter fram den meningen för att jag verkligen studsade till på den.
Jag ser inte att du blandar ihop det, men det när Trump sa sitt Last Night in Sweden 2017 så fick folk panik och det var Ryssland-narrativ och så vidare. Vi skulle vara i en mycket bättre situation visavi Ryssland om vi hade lyssnat på den typen av varningar för 10 år sedan eller för 20 år sedan.
Jag vill ändå lägga till, alltså man måste också se det här ur ett amerikanskt perspektiv. Alltså hur sant det än är de här observationerna om Europa. Den här strategins syfte ur USAs perspektiv är att stärka USA. Det är, oavsett om det är sant eller inte, så som den är formulerad nu, så fjärmar den Europa från USA. Alltså jag har väldigt svårt att se hur det här, what's in it for the US, mer än att man genom den här strategin försöker göra egentligen inrikespolitiska poänger i USA. Poängen är inte att kritisera vad som sker i Europa, utan att liksom göra poänger i den här strategin som egentligen är inrikespolitiska.
Mot det skulle man kunna fundera i alla fall på, Peter. Det är ju inte så att en magaväljare djupt i partibasen sitter och läser en nationell säkerhetsstrategi och nickar, ah, vad bra att vi markerar mot europeerna nu på det här sättet.
Nej, men det är det som är driv. Det är ju tydligt. Det är väl ingen som vet riktigt vem som har skrivit den här strategin. När man läser den så syns det ganska tydligt att det är flera som har skrivit den, för den är delvis motsägelsefull. Ja. Men det är ju Vance. Det är liksom kretsen kring. Alltså de mer, vad ska man säga, intellektuella delarna av maga rörelsen eller liksom kretsen kring Trump.
Jag fick känslan också att det är lite olika dokument där det finns ett väldigt, ja, som du säger, inrikesmaga ideologiskt dokument som har bakats in med kanske lite mer normala och liksom professionella skrivningar.
Det finns ju delar där man öppet säger att så här, vi ska respektera liksom länder för vad de är och deras politiska kultur och allt. Alltså så här, i stort sett, vi ska inte lägga oss i någonting, och sen i nästa andetag så ska man lägga sig i europeiska valrörelser. Nu har vi ju sett nyheten idag också om att det ska ha funnits ett tidigare utkast där man liksom explicit ska ha pekat ut ett antal länder som man tycker ska lämna EU.
Italien, Österrike,
Polen och Ungern.
Och Ungern, precis. Ja. Det kom då inte med, utan det är en läcka. Jag känner att Tove behöver vi höra från nu.
Ja, nej, men dels så tänker jag att man behöver fundera på just syftet med den, och jag tror att det är som med alla typer av såna här deklarationer, oavsett om de skrivs i Sverige eller USA, så har de en inrikespolitisk mening också. Man ska liksom förklara att det här är så vi ska se på världen och på oss själva. Och där kan det ju hjälpa till att man på något sätt, ja, den bild man ger av sin omgivning har också ett internpolitiskt syfte. Sen är det ju, tror jag, jätteviktigt att vi lägger band på den här instinkten, precis som Paulina varit inne på. För det är ju så, vi har ju, jag kan inte svara för resten av väst, men i Sverige har det ju i alla fall lång tid varit så att vi blir så ohyggligt defensiva när någon har någonting kritiskt att säga till oss utifrån. Vi kan tillåta en fri debatt inåt, men när det kommer utifrån då blir vi liksom som igelkottar.
Det vet alla borgerliga utbytesstudenter när de helt plötsligt finner sig någon gång första terminen börjar försvara Systembolaget, för det finns ändå poänger i det.
Exakt. Ja. Och det är ju bara dumt. Då får man på något sätt ta hand om sina känslor och så får man tänka att nu används vi för syften. Det bästa är ju att vi aldrig ger folk möjlighet att göra de poängerna om oss för att vi sköter vårt hus. Liksom. Så att det är ju liksom bara att lägga band på sig där.
Finns det inte en fara det, givet framförallt Vans och andras egentligen, skulle vi egentligen kunna tillfredsställa dem på något sätt mer än liksom bli dem? Alltså, de kommer väl kritisera.
Nej, så att därför behöver vi inte lägga så mycket tid på det. Det är det.
En sak som jag tror vi ska lägga tid på, det är ju det här det som Peter sa då, att de skriver ju öppet då att de anser att patriotic European parties give cause for great optimism. Och då kan man gissa vilka det är, och att det också då finns antydningar att man vill lägga sig i. För det har ju USA gjort förut. Alltså USA efter andra världskriget ägnar ju mycket tid och energi åt använda soft power för att bekämpa kommunismen. Det vet vi ju liksom, jag menar, en politiker som Olof Palme var ju en sån som liksom rapporterade till CIA om vilka som var vänstermänniskor på liksom studentkongresser och sådär. Alltså om vi kommer se den typen av inflytande i Europa, fast nu är det inte kommunismen man vill stoppa utan någon sorts woke-ideologi eller brist på bättre ord. Peter, hur ska vi förhålla oss till det?
Ja, men jag tror att det kanske inte handlar om att det officiella USA ska, eller vad säger amerikanska myndigheter eller så, ska lägga sig i, utan det här är ju en hundvissla till den, i mångt och mycket, den digitala varelsen, eller digitala delen av magrörelsen. Vi har redan sett liksom Elon Musk kastas in i ett antal olika valrörelser. Det här är ju mer en uppmaning till liksom den amerikanska magrörelsen att försöka påverka europeiska val.
Men en sak till, det som Paulina sa ändå, för jag känner ibland också lite varningsklockor till den här typen av utspel, för vi vet ju att det finns ett mönster här att man slänger ut barnet med skitigt vatten, att nu så alla tankar som framförs i det här dokumentet kommer för evigt misstänkliggöras. Att synen på att Europa är ekonomisk skymning börjar ses som, är du defatist? Är du på Trumps sida? Du drar fram narrativ. Varningar om att yttrandefriheten äventyras. Jaha, du tycker som Vans. Det har vi ju faktiskt sett förut. Jag säger inte att någon av oss eller oss närstående stat för det. Men det kommer ju utnyttjas. Hur håller vi huvudet kallt där, Peter?
Ja, fast jag vet inte om vi ska hålla huvudet kallt.
Nej, okay.
Ja, men jag tycker man måste liksom skilja på huvudsak och bisak. Och huvudsaken här är att USA fjärmar sig från Europa och agerar fientligt mot våra intressen. Och vi behöver agera utifrån det.
Men alltså, det kan jag säga, du var inte med under det stora kulturkriget, men att alla vi som till exempel tycker att yttrandefriheten kan ibland vara hotad, vi kommer ju få Trump, Vance slängda i ansiktet på oss säkert som amen i kyrkan. Hur gör vi så att inte det, så att säga, på marginalen påverkar att, så att säga, vår debatt?
Ja, men så mycket vet jag om kulturkriget att det är liksom inte agerandet. Alltså, du kan liksom inte delta rationellt i kulturkriget. Alltså så här, hur du än agerar så kommer det att vända sig mot dig.
Ja, det är möjligt. Men det här var ju väldigt, väldigt konkret exempel. För lyssnarna ska berätta att Peter satt ju på avbytarbänken under kulturkriget, så han är inte lika ärrad som oss andra i detta. Men jag får lyfta fram det när det kommer. För sagt, säkert som amen i kyrkan kommer det komma, tänker du som Trump. Va?
Man gör som britterna blev rådda under kriget. Keep calm and carry on.
Precis, det var ju så de gjorde. Peter, vill du sammanfatta det här? Det var ju du som har skrivit om det, kan fråga bäst.
Ja, hur sammanfattar man det här egentligen? Jag tänker att lyssnarna utifrån vår diskussion får göra sin egen sammanfattning.
Ja, och man får gärna läsa dokumentet också. Det finns ju möjlighet för alla att läsa. Vi ska gå vidare. Jag tänkte fråga roliga saker jag har gjort i veckan. Peter, du har varit med i radio och pratat om det här. Hur gick det?
Ja, det får andra bedöma. Men ja. Det var jag. Det var P1 Morgon. Jag och Rickard Körman från Riks, det vill säga två högerdebattörer, så att nu vill jag avskaffa public service. Ja. Så är det ens, det får det inte vara.
När jag sa det här så sa jag till dig, Rickard Sörman kommer alltid för sent, kommer man för sent så stör man. Och ingen fattade någonting.
Du har så konstigt referensbibliotek.
Nu vet jag att samtliga lyssnare födda mellan 1970 och 1985 knyter näven och säger att Hakan aldrig sett på tv. Jesper, kan du få höra hur det lät?
Inga Sörman kommer alltid för sent. Kommer man för sent så stör man. Men Sven Gunnar En, han tror på Sörman. Gustav Karlsson tror att det är lite sanning i magisterflykt att hon har livlig fantasi. Tvillingarna Jansson säger att hon ljuger.
Tack för det. Vi ska gå vidare. Vi ska förstås påminna om vår egen julkalender. Den är ju full gång. Där vi tittar tillbaka på forna tiders valrörelser. Det är ju vårt sätt att ladda inför valåret 2026. Att hämta inspiration och lärdom av forna tider. Jättespännande. Tove, hur har det gått hittills? Vi har ju kommit halvvägs nu, va?
Precis. Hur långt fram är vi? Idag. Lucka 12.
Ja, fram är 79, va? Eller?
82.
82 till och med.
Löntagarfondsvalet idag.
Ja. Mm. Någon favoritlucka hittills?
Ja, men alltså gårdagen där, Gösta Bohmans val, är ju för en gammal bomanist naturligtvis en högtids.
Paulina, vår tid kommer, snart är det 1985 och Bengt Westerberg-valet och Bengt Westerberg-effekten.
Imorgon.
Absolut.
Det är en karamell att suga på.
Alla 80-tals mammors val.
Det sammanfaller också med Lucia, det är något särskilt här.
Det är något särskilt där. Man la sin röst på Bengt Westerberg för han var
stilig.
Han var så klok och stilig. De grå tidningarnas charm hade han ju verkligen då.
Redan?
Mm. Nej, det tror jag inte.
Jo, det tror jag han hade.
Jo, jag också får med att han hade stänk. Det var ju det som var grejen.
Ja, men
att
det här det eleganta stänken i ett övrigt så ungt ansikte, vilket liksom, det är liksom, ja men folkpartismen är ju gammal och ung samtidigt på många sätt liksom. Förlåt, skrattar vi?
Det var väldigt sant.
Ja. Det var, bara för att ge en liten interiör här. Det var otroligt roligt på det redaktionsmöte där Andreas la fram den här idén. Sen, ni vet ju, det är ju 24 val sedan andra världskriget. Och vi andra hade ju inte räknat på det här överhuvudtaget.
Nej.
Men
det gör vissa av oss. Och jag har alltid räknat på saker sen någon gång när Sherlock Holmes diskuterade då med Watson om skillnaden mellan se och iaktta. Så säger han så här att, Watson, du har ju säkert sett den där trappan många gånger. Hur många steg är det? Mm. Säger Watson som en normal person. Det vet jag naturligtvis inte, det intresserar mig inte heller. Varpå Holmes säger det är 8 steg. Mm. Och sen dess så räknar jag alltid saker för ifall Sherlock Holmes skulle komma fram och fråga mig.
Precis, det var precis innan du började återge spårvagnstidtabellen.
Precis. Hörrni, vi ska gå vidare. Nu står det i mitt manus här. Paulina, du har inte fått skina så mycket än, men du var ju jätterolig alldeles nyss. Men nu ska du likt plejaderna verkligen få glänsa över himlavalvet och leda sjöfararna rätt på stormigt hav. Vi ska faktiskt på återbesök i den här stökiga biblioteksdebatten.
Ja,
för där har
det hänt.
Ja, men det har hänt saker där igen. Du har ju skrivit en text. Du minns faktiskt inte, den publiceras imorgon, va?
På lördagen.
Berätta, vad är det? Ja, kort rekapitulering är ju att du har ägnat den här frågan många, många år och det har gått fram och tillbaka.
Ja.
Vad är det senaste?
Det senaste är att i april så kunde man läsa ett glädjebesked i Biblioteksbladet under rubriken Socionom på bibliotek löste problem ungdomsgäng. Mm. Så lät det i april. Nu i december så skriver Helsingborgs Dagblad att samma bibliotek plågas av missbrukare ungdomsgäng, att det skapar stress, ångest och rädsla bland personalen. Det finns problem med knarkande, misstänkt drogförsäljning, ofredanden, hot och skadegörelse. Så problemet var inte löst på Ängelholms bibliotek, och det här är liksom inte... Det här är inte ett specifikt problem i Ängelholm, utan det här är fortfarande ett nationellt problem. Alltså det här som beskrivs på Ängelholms bibliotek är ju väldigt, väldigt typiskt. Det är så mycket där som jag känner så väl igen från andra ställen. Och de har ju också, just det biblioteket har ju haft problem länge. Så det man kan säga är att problemen i Ängelholm är ganska typiska. Alltså det finns ingenting där som överraskar mig som har beskrivit om den här frågan i 10 års tid, utan... Det är liksom inte så att personalen i Ängelholm gör någonting konstigt, utan det här är liksom ett problem i hela Sverige. Och de har ju haft problem förut också.
Och vad vi också ser, vilket jag tror du var inne på, det är ju det här med att man ofta vill antingen säga att det inte har varit något problem på riktigt eller om det finns problem så vill man utropa en seger.
Ja, precis.
Men det var inte så den här gången.
Nej, och när jag pratade med bibliotekschefen i Ängelholm så sa hon att hon kände ju inte igen sig i den där artikeln i biblioteksbladet om att allt var löst. Men det finns liksom en, som vi har sett de här 10 åren, det finns liksom en ideologisk motsättning i den här frågan där, som faktiskt gäller vad biblioteket ska vara. Och där kan man väl säga lite grovt att det finns 2 linjer. Den ena är att biblioteket ska bejaka liksom en dubbel roll där man är lite ungdomsgård och mötesplats och socialkontor och så vidare. Och så ska man liksom hantera det och välkomna liksom, även besökare som kanske inte är där för böckerna utan av andra skäl. Medan vi på den mer liksom blåa sidan tycker väl att biblioteket ska vara just bibliotek. Att det finns ett egenvärde i att man har ett bibliotek där man värnar boken. Och sen kan man ställa sig bakom bibliotekarier och säga att de har faktiskt mandat att säga till ungdomar så här, hörni, är ni här för att låna böcker? Om inte så kanske ni kan vara någon annanstans.
Tror du? För jag tror att det helt enkelt handlar om det här jag beskrev tidigare, att om fel personer har sagt fel saker, då måste man ignorera. Alltså jämfört med Trump, att så här, att nu har någon sagt att det är problem med stök. Så får det inte vara, för i min ideologi så bygger det på att man inte får säga sådana saker. Så man helt enkelt, det är en strid om verkligheten helt enkelt.
Precis. Tror jag. Bibliotekssocionomen fick bort stöket på grund av Trump. Måste det vara så? Nej, men så här, det måste vara så.
Ja. Alltså en sak som jag reagerade på också, jag har också läst en artikel i Biblioteksbladet. Då förklaring då till att stöket försvunnit då, det är att den här bibliotekssocionomen med sin att hans kompetens har lett till att ungdomarna numera känner sig inbjudna tack vare en förändrad attityd från bibliotekets sida. Mm. Det vill säga att det inte är ungdomarna som har ändrat sig utan biblioteket har ändrat sig och då har stöket upphört. Och det studsade till lite på att det var det som var problemet, att någon hade helt enkelt gått omkring och provocerat eller triggat ungdomarna tidigare liksom. Och det där förstöker de. Men nu gör man inte
precis,
det.
Precis, och det här är ju inte heller nytt. Utan det har skrivits en bok om stöket på biblioteket som har just det här vänsterperspektivet då, som jag nämnde. Som heter Stök på bibliotek, någonting, lösningarna, någonting. Och där beskrivs också hur man jobbar med ett bibliotek i Stockholm där personalen får liksom lära sig hur de ska hålla tungan rätt i mun så att inte folk som kommer dit och är antisociala blir provocerade. Och här gäller det att ha klart för sig att en del av det här problemet är ju att människor kommer in och försöker dominera en miljö, alltså inte minst ungdomsgäng. Och att vi måste också ha klart för oss att när den här typen av klientel kommer och kräver respekt, så kan det betyda någonting helt annat än vad vi menar när vi pratar om respekt. Så att det räcker inte att säga så här, jo visst, alltså alla ska behandla varandra med respekt, utan det blir ett slags förväntan om underkastelse från personalens sida. Som, det är någonting som jag är väldigt orolig för, att vi börjar liksom kräva att bibliotekspersonal ska vara jätteförsiktig så att de inte kränker någon som är väldigt lätt kränkt. Mm. Snarare än att bibliotekspersonalen har så att säga, hörru du, om inte du beter dig så är det här fel ställe för dig att vara på. Det är liksom 2 olika sätt att se på det här.
Fast en annan fråga från en lekman. Drar du inte väl hårda slutsatser? Att tonåringar beter sig jävligt behöver inte göra med liksom att man kräver underkast från omgivningen. Man beter sig så för att man beter sig så.
Men vet du vad? Båda problem finns.
Ja, alltså, båda.
Det var en diskussion 2015 när det här började. Biblioteket i Hässelby. Där Sveriges Radio åkte ut och intervjuade en ung man som då hörde till de här stökande personerna. Och han gav uttryck för det här liksom parallellsamhällesnormen kring att, ja, men, att man tar inte instruktioner från vem som helst därför att man inte är en hund och så vidare. Alltså det finns det här parallellsamhällesproblemet där det ingår att vara väldigt lättkränkt och att kräva någonting som kallas för respekt men som egentligen betyder någonting helt annat.
Det är väldigt...
jag säger inte att det är det som har hänt i Ängelholm, därför att liksom,
nej, men det existerar
varje situation är unik. Men det här att parallellsamhällets tuffa killar kommer in på biblioteket är ett stort problem. Och deras uppfattning om vad respekt är behöver inte vara samma uppfattning som du och jag har, tvärtom.
Nej, det kan jag vilja
och då blir det ett problem när det är så här att man säger att bibliotekspersonalen ska hålla på och hålla tungan rätt i mun. När man kanske skulle kunna ställa det krav på besökare också. En ömsesidig respekt snarare än det där. Liksom,
att ja, men också så här, alltså, det finns väl inkodat hos alla när en bibliotekarie säger då är man tyst vad som än gäller. Och man är inte en hund för att man är det.
Utan, nej, precis.
Och det är ju liksom en extremt tydlig signal som jag tror de flesta skriver under på. En fråga. Biblioteksbladet skrev i den här artikeln att det var löst. Biblioteksbladet ska ju enligt sig själva spegla biblioteksföreningens verksamhet, åsikter och ställningstaganden. Och biblioteksbladet är alltså biblioteksföreningen är alltså en medlemsförening för massa olika bibliotek. Är det i deras intresse, är det deras åsikt liksom att ställningstagande att man ska förklara att saker är lösta när de inte är det? Alltså det
Ja, men det är det som är så intressant.
Jag undrar hur debatten går internt. Liksom.
Nej, men jag har väldigt svårt att förstå det. För det här är ju så här, det blir ju så här med kulturkrigsfrågor att en massa andra hänsyn plötsligt är mindre viktiga. Jag har ju haft en lång diskussion med tidningen Arbetet som normalt brukar vara intresserad av arbetsmiljöfrågor som också har varit väldigt angelägna om att spela ner det som händer på biblioteken. Just därför att det krockar med en massa andra saker som Arbetet tycker är viktigare än arbetsmiljöfrågor. Så det här är en del av det här wokeriet och att en massa andra hänsyn får stå tillbaka. Bibliotekarier är för mesta kvinnor, det är kvinnors arbetsmiljö, kvinnors rätt att få jobba på ett ställe som inte präglas av stök och hot och att man går till jobbet med ont i magen. Mm. Men i den här woka världsbilden, då finns det andra saker som är viktigare.
Jag säger som jag brukar, SD byggde inte upp sig själva. Vad tänker Tove eller Peter om det här? Ingenting? Ni känner igen materien?
Vi tillämpar, vad heter det? Tysthetsnormen.
Ja. Jag måste, när vi ändå pratar om det, återigen gå in och tipsa om att läsa Stockholms stadsbibliotekarie Katja Hovlins brev till ledarsidan som hon skrev då 2015. Det är, om jag vill att någon dokumentation ska överleva från 2010-talet för att man ska liksom förstå SDs framväxt. Det räcker bara med det, så har man liksom 95% av bilden klar. Sen lite andra saker vid sidan om.
När ni läser den texten, alltså det var som svar på min första text tror jag om stök.
Helt fantastiskt
2015. Ja. Och då svarar då ansvarig chef inom Stockholms stad. Att det här fick man tydligen inte skriva om man inte hade gått en mil i någon annans skor först.
Man måste läsa hela sitt sammanhang.
Och jag bara ett till.
Men citat kan aldrig ge det här rättvisa.
Jo, men Katja Hovlin vinnlade sig om att skriva en istället för man. Eftersom man, enligt ett vanligt missförstånd, är sexistiskt. Så i hennes svar så står det inte man kan tycka utan en kan tycka och så vidare. En woke världsbild som sagt, och det är intressant och spännande.
Vet du vad man har ersatt man med i Galias döttrar, den här romanen som handlar om ett kvinnodominerat samhälle?
Jag läste kanske en tredjedel av den. Fru.
Dam.
Dam. Mm.
Det är inte så svår bok, Paulina, så nu ska jag kanske ge den en chans igen. Hörrni, Tove, ville du säga någonting?
Nej, men jag har nog inget att tillägga. Jag tycker att det var väl sammanfattat.
Då ska vi gå vidare. Och då ska vi konstatera att blott en vecka av poddar återstår av det här året. Nästa fredag så tar ju nämligen podden julledigt fram till januari. Och då är det ju 2026, så en helt, helt ny värld där ute som jag antydde kanske lite i inledningen. Gnistrande snö, ljuset kommer komma tillbaka, frusna nyponbuskar, ångande chokladkoppar. Helt annan värld än den jolmiga och sentimentala glöggighet vi befinner oss i nu. Det innebär att liksom nästa vecka så kommer bli det säsongsavslutning helt enkelt. Och då tänkte jag att vi ska göra som vi gjorde i somras. Att vi lämnar lite plats för frågor och tankar från er lyssnare. Sådana kommer ju hela tiden in. Men skicka gärna in extra många nu så har ni verkligen chansen att själva få svar direkt. Ni kanske minns att strax i juni, strax före midsommar hade vi ett program. Vi besvarade era frågor den gången. Jag tror vi hann med, 20-30 stycken. Vi höll bra tempo då. Så vi får se hur vi gör nästa fredag, men om ni har frågor som behöver svar, mejla in dem, skicka in alla. Mejla till oss på den vanliga adressen ledarsidan@svd.se och märk gärna mejlet med fråga eller liknande i ämnesraden. Det kan vara nästan vad som helst. Hur ser Mattias på euron idag? Vad tänker Paulina om räntebanan? Hur ska man göra för att Tove ska publicera hans texter? Vilka artister i tjejs skivsamling fick Petra att avbryta en dejt på 90-talet? Alltså vad som helst. Eller varför inte fråga mig? Vilket är ditt favoritmoment på riktigt? Vilken folkpartiledare har det i verkligheten liknande en häst? Och så vidare. Alla sådana frågor till ledarsidan@svd.se. Eller hur, Tove?
Det här blir
kan inte du uppmana folk också att bli lite tyngd bakom det här?
Jag gör som Andreas säger. Skicka frågor.
Gör som Andreas säger, det tror jag är det klokaste Tove Lifvendahl har sett exakt hela sin politiska karriär. Kan inte du säga det också, Paulina?
Det låter som ett favoritmoment.
Peter, du ser fram emot det här?
Oh ja, det ska bli jätteroligt.
Nästa fredag alltså.
Men nu framförallt om jag får den där frågan som du
la upp för lite där.
Ja, precis. Den kan jag prata om länge.
Tror du folk vill att du ska prata om det länge, Peter?
Nej.
Det har blivit dags för nu faktiskt för mitt favorit. Men nej, inte riktigt än. Vi ska ju faktiskt också prata om att det har poddats i veckan. Har du hunnit lyssna?
Ja.
Ja.
I måndags var det ju Mattias som stod för värdskap och frågor och hade Mina Johansson, specialist i allmänmedicin, som gäst. Och Johansson har skrivit en rapport till SNS som heter Övertro på prevention kan ge ineffektiv och ojämlik vård. Och det handlar precis om det, att vi lägger för mycket resurser på friska. Väldigt uppskattat på att Mattias har fått väldigt mycket mejl om den, vet jag. I tisdags pratade vi skärmtid och åldersgränser på sociala medier. Vilt var det, Roxana Schnittker från föreningen Kids och Joakim Wernberg från Ratio var här då. I onsdags pratade vi yttrandefrihet och islam och demografi och därtillhörande ämnen. Paulina, du och Sakine Madon var här och pratade.
Mm.
Det var väldigt intressant.
Mycket intressant.
Alltid väldigt roligt att ha Sakine i podden. Det var väldigt, vi kom in lite på det här med svenskfientlighet på slutet.
Mm.
Då, och hon är ju väldigt liksom direkt. För jag sa så här, att man säger att svenskfientlighet inte finns. Hon bara så här, men herregud, jag är ju uppvuxen i förorten. Som
ja, det var...
Ja, och igår pratade vi drönare och drönarkrig och drönarekonomi med Nils Bildt och Hans Livång från Försvarshögskolan. Fan vad bra det var. Är det någon som har lyssnat på den?
Ännu inte.
Riktigt, riktigt intressant. För det här var... Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket nytt. Vilken blandning. Där saknades varken ljuset, kronan, lingonriset eller de utstuckna ögonen. Rättelsen kommer inte nu. Har vi det? Japp, vi tackar uppmärksamma lyssnare för detta. Förra veckan när jag och Paulina höll på att tramsa oss om att vi skulle lära oss latin, då sa vi att vi skulle läsa Marcus Aurelius. Ja, Marcus Aurelius var ju en bildad karl till skillnad för oss och skrev på...
Grekiska.
Ja. Ska vi sluta låtsas vara bildade helt och hållet?
Vi slutar med det, vi slutar med döda språk överhuvudtaget, tycker jag.
Precis, helt och hållet.
Det är bara ett moratorium på det.
Och det här har faktiskt, jag tror det är tre personer som har hört av sig om detta.
Det är kul att våra lyssnare är bildade i alla fall.
Ja, men det känns som det smittar lite på oss i alla fall. Nu har det äntligen blivit dags för mitt favoritmoment. Och det är det som vi kallar svar direkt. Och tänkte jag överlevt ännu ett år och det finns gott hopp om att det kommer fortsätta sprida glädje också nästa. För glädje är ju just vad det innebär när vi trycktestar våra kollegor och gör det där det är som ömmast. När det är att tycka och tycka riktigt snabbt och hårt och impulsivt. Jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för kollegorna. Ber de svara om de är för eller emot eller säga ja eller nej. Och snabbare än Åsa Romsson hinner brista ut i glädjetårar över ännu en utslängd invandrare ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Ja.
Rätten till abort skrivs nu in i grundlagen. Närmare bestämt andra kapitlet i regeringsformen som en grundläggande fri- och rättighet. Detta förslag har regeringen nu lämnat till riksdagen. Tanken är att en ny riksdag efter valet ska rösta om saken och grundlagsförändringen träder i kraft den 1 januari 2027. Syftet är att stärka den gravidas självbestämmande och integritet och ge aborträtten ett starkare skydd. Så tycker regeringen. Hur tycker vi? Grundlagsskyddad abort? Är vi för eller emot? Jag svar direkt.
Mot.
Ja, Paulina, du var jurist. Varför är det här fel?
Alltså en grundlagsändring som vi faktiskt skulle behöva, det är att folk är så otroligt oskyddade med, när det gäller deras personuppgifter till exempel. Det är en sån här sak som vi skulle behöva få på plats givet brottslighetsproblematik. Det här är bara strunt. Det här är bara ett spel för gallerierna. Inget som helst behov av det. Det finns ingen fråga där åsiktskorridoren är så stark i Sverige som när det gäller abort. Och dessutom så sker nonsens och strunt och trams.
Peter, håller med? Nonsens och strunt?
Ja. Det här, alltså, man ska vara väldigt restriktiv med vilka liksom, sakpolitiska frågor som man lyfter in i rättighetskatalogen.
Okej. Vi tar nästa. 15 år, det är för tidigt för att välja framtida yrkesbana. Därför måste vi göra upp den skarpa gränsen mellan praktiska och teoretiska gymnasieutbildningar och sluta avkräva ungdomar definitiva svar om yrkesval redan när gymnasiet börjar. Det här skriver företrädare för industrins arbetsgivarorganisationer på Dagens Nyheters debattsida. Istället vill de att gymnasiets första år ska bli gemensamma och det definitiva valet ska komma senare så att elever, som de skriver, får mer tid att prova, utforska och utveckla sina intressen innan de fattar avgörande beslut. Så tycker arbetsgivarsidan i industrin, vad tycker ni? Bör vi vänta innan kidsen ska välja utbildning skarpt? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Nej.
Nej.
Tove. Nej.
Tove, okej, du tycker man ska vid 15 år ska man gevär han tog. Vid 17 var han man. Det är det som gäller.
Nej, men det är så här, det är rätt många elever som väljer såna här linjer på gymnasiet som kommer att hålla flera dörrar öppna. Sen är det klart att om du redan på gymnasiet och väljer, säg, hotell och restaurang och så kommer du på efter 2 år att det var inte alls det jag ville göra, då får du liksom, visst, då är det kanske 2 år som du skulle vilja gjort något annat med, men jag tror inte på, det jag vänder mig mot, det är väl någonstans att fastslå så här, att det här, det blir nästan som ett till basår, och det har vi grundskolan till.
Mm. Jag tror ni förstår varför industriarbetsgivarna vill ha det här, och det är ju för att de allt för få väljer ju yrkesutbildning när man är 15 och tänker, då skjuter vi upp valet kanske lite för att inte folk ska välja så här sam på rutin och sen blir man inte plåtslagare. Peter, varför tycker du det här är ett dåligt förslag?
Ja, men jag förstår inte riktigt hur man ska göra det utan att samtidigt göra gymnasiet 4-årigt. Om man liksom bara ska ha ett, alltså om det behövs 3 år för att gå dem ett yrkesprogram, det kommer du göra även fortsatt, eller ska tänka... Ja,
ja, det kanske blir 4 året.
Det finns inget land i världen som jag känner till som är så här generöst och när det gäller komvux. Det finns inget som helst stigma kring komvux. Kommer man på att man vill göra på något annat sätt så är det, kan man lösa det den vägen.
Okay.
Det är mycket bättre än att akademisera en massa elever som inte vill och inte behöver det.
Mm. Vi tar den tredje. Regeringen ställer om biståndet och satsar mer på Ukraina och mindre på andra delar av världen, det vet ni. Helt fel tycker Centerpartiet som vill att Ukraina-stödet istället ska läggas i en särskild pott som inte påverkar annat bistånd. Då kan Sverige fortsätta vara en stark global aktör som bekämpar fattigdom, främjar demokrati och driver på klimatomställningar utan att ställa det mot Ukrainas överlevnad. Detta skriver Centerledare Elisabeth Tand-Ringqvist. Så tycker hon, vad tycker vi? Ska Ukraina-biståndet läggas särskilt och inte påverka annat bistånd? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Nej.
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 Tove, motivera.
Nej, men utgångspunkten är ju att Sverige bestämmer sig för att vi har en viss mängd pengar som vi kan använda för utveckling på andra håll än innanför landets gränser. Och det är alltid så att olika intressen ställs mot varandra. Och vi måste göra en prioritering som vi kan stå för vad vi tycker känns allra mest angeläget just nu. Jag tycker också att det finns också när det gäller biståndet. Vi har en jättelång historia av att det så väldigt mycket handlar om vår självbild och idé om hur vi ska göra världen bättre. Och väldigt mycket mindre om hårda uppföljningar vad som faktiskt har använts till. Och det har den här regeringen gjort, tycker jag, viktiga insatser för att vrida om det fokus och säga att ja, vi ska vara en duglig kraft i världen, men vi måste veta att de pengar vi skickar iväg gör nytta.
Mm, okej, okay, tack för det. Då avslutar vi det momentet. Och går vidare, för nu har det faktiskt blivit hög tid för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar, är du smart eller ledarskribent? Och det här är ju intressant. Man tänker ledarpodd från SvD, man tänker borgarpropaganda, man tänker Per Unkel och komparativa fördelar. Och så möter man av det här. Popmusik, sex och frågesport. Alltså det är inte illa. Tove, du skrattar, men det gör inte lyssnarna, ska jag säga. Vi ska kolla vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen där de precis stuckit ut hakan och tyckt till om. Men nu kommer haken, och det är att hakorna ska ha ett svar och helst rätta svar. Och ni där hemma i lurarna kan också vara hemma, kan vara med och haka upp er. Går det bättre? Än för Paulina, Tove och Peter, då är ni ju smartare än ledarskribent och då tror jag världen ligger öppen för er. Alltså det får inte bli för sent på torsdagen när jag sitter och skriver manus. Alltså. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen att läsa färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får samla vitlav till redaktionens adventsljusstake.
Fönsterlav.
Hur gick senast? Det var drama. Det var kamp in på mållinjen. Peter, du gjorde en Mats Wilander, minns du det?
Mm.
Du vann men erkände samtidigt ett fel som domaren inte sett. Och så vann du igen. Alltså ödmjukt och arrogant på samma gång, kan man säga. Alltså jag är ödmjuk, men jag kan också spöa er 2 gånger.
Ja, och faktum är att jag fortfarande inte vet om jag hade fått ett poäng för mycket.
Jo, men det hade du, för det lyssnade jag på sen. Och det hade jag missat. Okay.
Det,
ja,
det var ju skönt.
Så nu var det kaxig ytterligare en gång. Ja, okay. Mindre och mindre Mats Wilander, mer och mer Peter Wemblad. Är ni redo?
Ja.
Gud vad härligt. Peter Tove Parnina. Vi har pratat Strängnäs. Några frågor om denna så märkliga plats. Strängnäs är ju känt för sin läkemedelsindustri. Vilket amerikanskt företag är det som har fabrik i kommunen?
Peter. Åh, nu blev fan. Är det Pfizer?
Det här är inte Jeppa det, men det är helt rätt. Det är Pfizer. Pfizer tog ju fram, för svensk del, det första vaccinet mot covid-19. När började man i Sverige vaccinera mot covid-19? Närmast vinner. Vilket datum? Eller vilken månad? Eller?
Peter? Januari 2022.
Januari 2022, säger du. Vad säger du övriga? Närtidshistoria.
Jag har förträngt.
Ni är antivaxare allihopa. Så det är... Januari 2022 har vi fått svar. Ni får andra få chansa.
Nej, det var inte... Det var
Lite snabbt på stråna så blir det roligt visat. Peter slänger.
Juli 2021.
Juli 2021.
Nej, jag kommer inte på.
Du har inte ens chansa någonting?
Nej.
Paulina får det. Det var faktiskt den 27 december 2020 redan.
Oj.
En till vaccinfråga. Förutom Pfizer, vilka två...
Men vänta nu. Nej, 2022 alltså. Jag menade ju 2021, förlåt.
En vaccinfråga till. Förutom Pfizer, vilka två andra tillverkare stod för merparten av de vaccin som Sverige köpt in? Pfizer och två till. Vad heter
Paulina.
De? Paulina.
Moderna och AstraZeneca.
Moderna och AstraZeneca.
Ja, Moderna. Ja, förlåt.
Vilka tog du?
Jag minns inte. Jag är antivax.
Jag körde Sputnik.
Just det. Statsministerns hustru Birgitta Ed, hon är ju faktiskt barnfödd i Strängnäs. Vad heter PR-byrån hon var med och grundade 1994? Tove, du har avbrutit nu.
Springtime.
Ja, det heter den sen. Den heter faktiskt sagt gjort då. Men jag,
någon av inkarnationerna. Ja, det här tycker jag. Ja.
Nej, vad jag hade skrivit i frågan. Någon av inkarnationerna. De heter ju mot slutet Springtime Intellecta och sånt där också. Men...
Tove, Peter är så här småaktig. Det är ingenting att bli ledsen för, utan det reflekterar mest på honom.
Vi lämnar Strängnäs. Konstaterar att Paulina leder med 2 poäng och övriga skugga på 1 poäng. Vi har pratat den amerikanska säkerhetsstrategin. Några frågor om amerikansk säkerhetspolitik i tidigare inkarnationer. 1947 formulerade president Truman den så kallade Truman-doktrinen. Vad innebar den?
Peter,
får höra.
Fan, det här ska jag ju kunna.
Det ska vi alla.
Det jag tycker jag alla ska.
Ja, men var inte det att liksom...
Det är inte Jeppa det, Peter.
Civil användning av liksom atomkraft på något sätt.
Nej, det var fel. Man vill ha en annan chans. Vad var det Truman formulerade 1947? Harry S. Truman.
Nej, det här blir skämskudde.
Nej, han var då att the policy of the United States to support free people who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. Ja, i praktiken att USA skulle hjälpa alla som kämpar mot kommunismen då, framförallt civilt då. Alltså.
Världspolisen.
Ja, men lite så. Det gällde specifikt då Grekland. Nästa fråga i säkerhetspolitiken från amerikansk perspektiv gäller Kubakrisen. Vilket år var Kubakrisen?
Paulina
först.
1961.
Det var fel.
Ja.
Då är det Peters tur.
Peter, 62.
Ja, det var det. En bonusfråga. Otroligt svår, men lite rolig. I Douglas Copelands bok Life After God skildrar han sin egen upplevelse av Kubakrisen. Eller snarare sin mammas, eftersom Douglas bara var 1 år. Hans pappa var stationerad i Tyskland och när krisen blev allvarlig fick de besöka skyddsrummen dit de skulle komma i händelse av ett ryskt anfall. I ett hörn låg en märklig detalj som mamma Copeland lade märke till och senare berättade för sonen om. Vad var det som fanns i skyddsrummet? Nej, ni kan inte det här. Svaret var 5 burkar rysk kaviar. Amerikansk säkerhet bygger bland annat på militär närvaro över hela jorden. En av de mest strategiskt viktiga baserna för USA ligger i Indiska oceanen på en atoll som är ett omtvistat brittiskt territorium. Vad heter denna atoll och marin- och flygbas i Indiska oceanen?
Mm.
Den är omdiskuterad just nu för att det är strid vem den egentligen tillhör.
Nej, tyvärr.
Peter kunde inte direkt, men någon kunde. Den heter Diego Garcia. Mm-hmm. Mer amerikansk säkerhetspolitik. 1989 invaderade USA detta land för att avsätta dess de facto-ledare Manuel Noriega.
Peter.
Tove.
Peter först.
Nicaragua.
Nej.
Nej.
Tove, vad säger du? Du var näst. Manuel Noriega. Vad styrde han? General var han. General Alcazar.
Får jag svara en gång till?
Nej, ja, du kan få guldstjärna för det, men du får ingen poäng. Tove, du kan inte. Paulina vill inte chansa. Ja, säg då, Peter.
Panama.
Så var det. Hörrni, vi konstaterar att Peter och Paulina leder på 2 poäng vardera. Vi går in i de sista frågorna. Det är ju den 12 december, Kenias nationaldag. I Tyskland sätter man ju namn på sina koalitioner. I vilka partier ingår i en Kenia-koalition?
Paulina.
Peter. Paulina först.
CDU, SPD och De gröna.
Såklart. Då var du uppe i ledningen.
Jag tror att du har haft den här frågan tidigare.
Nej, fast då, Jamaica.
Nej, åt andra hållet. Vad kallas den? Det är repetition där. Jag vill att ni ska kunna era tyska politik. Den 12 december 1972 föddes också nästa person jag söker. Han föddes i Kenya men flyttade sen till Danmark som tonåring för att plugga. Sen blev han dansk medborgare. Som sådan vann han 3 VM-guld och 1 OS-silver på 800 meter. Vad heter denna danska löpare som fyller 53 år idag faktiskt?
Oj.
Jag tror ni minns honom.
Ja, inte jag.
Inte du.
Peter.
Peter?
Kipkete eller något sånt där.
Ja,
William Kipkete.
Ja, Wilson, men det var helt suveränt. Jag tror du skulle nämna kippavandring där, men det var helt rätt. Hörrni, en annan som fyller år idag, det är Peter Haber, 73 år. Grattis. Gott och väl inne i pensionsåldern, men varken han eller kommissarie Bäck har ju en tanke på att pensionera sig. Förra veckan hade den senaste filmen i serien som inleddes redan 1997 premiär som heter Bäck ur askan. I vilket nummer i ordningen är det av Bäck-filmer närmast vinner?
Paulina. 5.
Du tror att det är den 5:e Bäck-filmen?
Men jag vet väl inte någonting om Bäck-filmer.
Peter, varför var det här så roligt?
Ja.
Det finns ju många som helst.
37 säger jag.
37, vad säger du så?
Oj, nej men jag tror kanske den 20:e.
53:e.
Va?
Så Peter fick ytterligare en poäng där. 1991 gjorde Peter Haber succé som pappan i klassiska julkalendern Sunes jul. Vad heter Sunes pappa i förnamn?
Paulina. Rudolf.
Det har du helt rätt i. 4-4-1, mycket spännande. Vi har varit lite inne på Ängelholm. Därifrån kommer ju tv-personligheten Emma Zetterberg. Hon blev 2002 lurad att delta i SM i nazireferens i ett humorprogram i TV4. Vad heter
Paulina.
Det?
Paulina. Ursäkta röran.
Där uppträdde en tjej som jag tror kallade sig DJ Goebbels. Och hon spelade en låt som hette NSDAP tror jag. Och när jag stod där på scenen så tänkte jag verkligen att det lät lite som dig. Har du koll på henne? Har du hört henne?
Nej, det har jag inte gjort.
Jag tror den här NSDAP, jag tror den har framförallt gått bra i Östeuropa så där, annekterat listerna i Polen. Men det kanske är svårt för dig att hålla koll på det.
Ja, men om du nynnar lite då. Det.
Ingen av oss vågar
okej,
här.
Okej, det är ingen fråga.
Men
jag kan kanske ska ta reda på det. Vad heter hon, sa du?
DJ Goebbels.
Helt rätt. Ursäkta röran, vi bygger om.
Där tillämpade du den där taktiken som det var någon som
nej, men jag
skickade
inte mejl. Jag har en snäll läsare som mejlade mig och sa så här ska du göra rent taktiskt, statistiskt när ni har såna närmast vinnerfrågor. Nu tillämpade inte jag den. Men jag skrev och tackade och så särskilt tack för att du mejlar just mig och inte någon annan av mina kollegor.
Det här har jag inte hört talas om, det är inte intressant.
Men jag var inte smart nog att tillämpa det.
Nu ska det här avgöras, för nu kommer sista frågan. Paulina leder på 5 poäng, Peter skugga på 4, Tove skugga på 1. Det här, ursäkta röran vi bygger om, att de lurade Emma Zetterberg att vara med då i SM i nazireferens. Jag tror de hann med över 50 stycken, däribland DJ Goebbels. Det fick en socialdemokratisk riksdagsledamot som heter Sonja Fransson att reagera. I medierna rapporterades att hon ställde en officiell fråga till justitieministern om vad denna tänker göra för att förbättra skyddet för enskilda personer som utsätts för offentlig kränkning i media. Vad hette justitieministern vid den här tiden, 2002, så fick denna fråga?
Paulina. 2002. Vad hade vi då för regering? Laila Freivalds.
Det var fel. Vill någon annan gissa?
Tove. Nej, precis.
Tove?
Ja.
Jag tänkte på Thomas Bodström, men det är nog senare.
Vill någon chansa?
Ska du inte säga först om Thomas Bodström var rätt eller fel?
Vill någon chansa?
Ser ni hur han gör?
För jag tänkte också säga Thomas Bodström.
Kan ni säga ett namn först och sen får jag svara?
Ja, men jag har sagt Thomas Bodström.
Ja, då får Tove rätt.
Två. Nej!
Då behövdes det ingen utslagsfråga den här gången, utan Paulina tog hem det här utan att kunna Thomas Bodström. Mm. Laila Freivalds avgick ju...
2006 efter...
Ja, hon kom tillbaka efter Thomas Bodström. Jag vet inte varför han avgick eller hur det var, men... Ja, hon var ju utrikesminister då, 2006.
Ja, just det, så.
Ja, Peter, vad ska du klaga på?
Nej, det var jag. Nej, jag ska inte klaga på någonting. Jag är ju så sportslig, så att jag erkänner min förlust.
Ja, det handlar väl inte om att vara sportslig, inte det. Det handlar väl bara om att betrakta verkligheten. Du förlorade, Peter. Det är ingen sportslig fråga. Det finns ingen...
Stopp the count.
Hörrni, Tove, då var jag klar för idag. Är det någonting ytterligare vi har glömt? Vi har pratat julkalender, vi har pratat frågor till nästa fredag. Jag pratade det som har hänt i veckan och vi har favoritmoment. Det är väl det mesta, va?
Det är det mesta. Jag trodde att jag skulle ha en fördel i frågesporten, för jag var övertygad om att det skulle bli Nobeltema. Och jag tänkte, nu har jag tittat på hela banketten, så att här kommer jag att glänsa. Men där fick jag.
Gud vad den där piggvaran lät god.
Alltså. Ja, verkligen.
Och även slånbär. Slånbär är väldigt trevligt. Det finns ju väldigt mycket slånbär att plocka ofta. Sådär. Så att, om man håller inne aktier för taggarna så kan man... Jag har gjort likör på det bland annat. Otroligt trevligt. Peter, är vi nöjda med det här?
Ja.
Stort tack Peter Wennblad för att du gästade podden idag.
Tack för att jag fick komma.
Stort tack Tove Livendal för att du var med idag.
Tack så mycket Andreas.
Stort tack Paulina Neuning för att du var med idag.
Tack så mycket.
Grattis till segern Paulina.
Tack, jag är så glad att rättvisan segrade.
Grattis Paulina.
Tack Peter, det var min julklapp till dig.
Och stort tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen som vi borde ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Och samma gör ni alltså om ni har frågor till Tove, Peter, Paulina, Mattias eller mig som vi ska ta upp nästa fredag. Mejla de frågorna till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.